Vi ska fortsätta att lyssna till bibeltexterna och nu evangelietexten. Och i år följer vi Markus evangelium. Och vi står upp när vi lyssnar till läsningen. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade de att bära hans kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgata, det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ene till höger och den andra till vänster om honom. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde överste prästerna och de skriftlärda när av honom sinsemellan och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också det som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom.
Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sade: han ropade på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin och satte det på en käpp och gav honom att dricka och sade: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet, sade han: den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på. Och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngstes och Joses mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom. De hade tjänat honom när han var i Galileen, och där var många andra kvinnor och de som hade gått med honom upp till Jerusalem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, det här med läsa några stycken ur Bibeln har alltid varit lite problematiskt för mig. Vi kallar dem perikop, vi tar en liten bit och läser ut. Och just Markus tycker jag är särskilt intressant. Markus, min predikan handlar lite, inledning här, handlar lite grann om att titta på Markus hela evangeliet. Vem var det som skrev? Vem var det han skrev till? Vad var det han ville säga? Och du får flicka in med frågor när jag blir lite luddig i kanten. Och det får även ni göra om ni skulle tycka det var någonting ni skulle behöva förklaras. Markus är det, det äldsta och det kortaste av evangelierna. Och det är väldigt tydligt att Markus har en poäng med det han gör. Han, redan från början står det klart i evangeliet vad det handlar om, hans evangelium. Det handlar om det glada budskapet om Jesus Kristus. Och första meningen som säger rent ut: Jesus gör också självklart vad det handlar om. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Hela evangeliet är en rapt berättad historia om framgångar och om motgångar, liknelser och mirakler, om hårda hjärtan och otro i de första 8 kapitlerna. En rad mirakler utförs och Jesus väcker uppmärksamhet. Markus visar därmed på Jesus auktoritet, hans makt över sjukdomar och över demoner. Han har makt över naturen och till och med makt över döden. Redan tidigt står det klart att det finns många som vill sätta honom på fall, få honom att falla. Fariseer och andra. Och det här är en konflikt som blir eskalerar, blir mer och mer så längre berättelsen går. Nästa del är mer skola, mer undervisande. Han gör inte så mycket. Han berättar och förklarar och talar om vad som ska hända. Hela berättelsen i Markus för fram mot det som vi har idag, långfredagen. Kulmen på Markus är faktiskt när Jesus dör på korset. Och det är det som jag tycker är så spännande med Markus. För så som vi läser Markuset så var inte berättat evangeliet från början. Efter att han har dött på korset, som jag menar är kulmen på hans berättande, så kommer kvinnorna till graven och finner den tom. Och de går därifrån, säger ingenting till något och är rädda. Där slutar evangeliet i sin originalversion. När jag förstod det, att så var fallet. Om ni tittar i era biblar så står det en liten parentes inom texten. Och vissa biblar står det en liten foto som förklarar det här, att det är ett tillägg. Men annars så måste man få någon som talar om för en att det här är ett tillägg långt, långt senare. Och då måste man gå tillbaka lite grann till när skrevs Markus? Och vem skrev det och varför? Markus är det äldsta. Man säger att det är skrivet år 65, år 70. Om det är 65 eller 70 beror på kapitel 13. Som man också en del säger är nog tillagt efteråt. Eller i varje fall infogat, kanske av samma person lite senare. För i kapitel 13, då ser man väldigt tydligt när man pratar om Jerusalems förstörelse. Han klagoropen över Jerusalem. Och det inträffade år 70. Så det kan inte ha skrivits innan. Om man nu tittar på Bibeln i ett textkritiskt sätt. Som vi får göra på ett akademiskt sätt när vi läser. Det här är ju inte riktigt samma sak som tro. Men där är liksom min första bit. Har det här med vad det står i texterna någon påverkan på min tro? För just de här sakerna, 13 kapitlet är tillagt. De sista verserna fanns inte med. Det vet jag, hade många kamrater som fick problem med sin tro när de fick reda på att så är det. För det finns fakta som talar om att så här är det om man tittar på texterna. Då blir det någonting annat med texterna än en korrekt redogörelse som den här predikan som blir inspelad. Den kan alla lyssna på efteråt och höra precis vad jag sa. Du behöver ingen fundera på om jag sa det eller det ordet, utan det är bara att lyssna. Så är inte de här texterna. Vad gör det med vår tro? Det är spännande.
Det lät som du gjorde en paus där.
Ja, jag vet inte vad det gör med er. Men mig har det stärkt i min tro. Jag vet inte om det här faktumet att sista verserna, där de möter den uppstånden, där uppståndelsen blir ett faktum för de som läser det här, att den inte finns med i Markus evangeliet. Det slutar med att de var rädda.
Men jag tänker att det är ju lite av Markus karaktär. Han är ju väldigt snabb och väldigt rapp i sitt sätt att skriva, och det är också det kortaste evangeliet. Att de sista verserna i Markus evangeliet inte finns med från början innebär ju inte att de är mindre sanna för det. Det enda det möjligtvis säger, eller det enda det säger, det är att det är en annan författare till dem, eller hur?
Ja. Det är det. Man kan ju också tänka sig att de där sista verserna har funnits med, men sista bladet ramlar bort under någon resa till någon församling, så sista sidorna har bara försvunnit. De fanns där från början, men någon har lagt till det. Det är så vad vi kan så att säga verifiera och vet. Det här är ett tillägg. Vi vet det från att det är de äldsta avskrifterna man har hittat, där finns det inte med. Och man ser också att det är en helt annat sätt att skriva. Det är en annan författare, helt enkelt. Men vad tänkte Markus? Varför slutade han där han gjorde? Ja. man tror ju, den första skrift som nämner Markus evangeliet är en biskop. Och han säger att Markus, han var lärjunge till Petrus i Rom. Så att han har hört Petrus berätta. Och Petrus var ju ett förstahands ögonvittne. Han var med hela vägen. Andra tror nog att han, att han inte var det, men det är en del som ifrågasätter det. Och vi vet ju inte från den här Papias som han heter. Vi har inga skrifter från honom. Utan på den tiden var det ju så att när man skrev ett brev till någon, då skrev man av det brevet man fick. Så att det var ju väldigt lång tid mellan brevskrivandet, som man var tvungen. Det är lite grann som våra trådar på mejl idag. Alltså vi har ju gamla mejlet med bakom. Så gjorde man, skrev först av och sen svarade man. Så det är först Eusebius på mitten av och slutet av 200-talet som nämner Papias, att Papias sa så här. Så vi vet inte. Och vi vet inte om han skrev till församlingen i Rom heller. Och då skulle man kunna tänka sig att om han skrev till dem han ville det föra det glada budskapet till. För hela uppbyggnaden bygger ändå på en kulmen, en tom grav, att Jesus inte fanns bland de döda. Att han skrev det till församlingen i Rom. Och församlingen i Rom på den tiden, det var under Neros välde. Det är många korsfäster som fick lida. Så att det är till uppbyggelse. Det här med att ta sitt kors pratar vi lite grann om innan vi börjar. Och det är ju i Markus vi har det här ordet. Den som följer mig måste ta sitt kors. I 8:e kapitlet finns det. Och här är ju verkligen, tänker jag mig, att de han skrev till, de upplevde de fasansfulla följderna av att ta sitt kors. Sen om det var församlingen i Rom eller lite år, några år senare, år 70, när de led i Jerusalem, när Jerusalem förstördes av romarna, ja, det spelar inte så stor roll för mig. Det var till människor som faktiskt hade tagit sig kors och verkligen led. Kommer du på något att fråga om?
Ja,
eller är jag så tydlig?
Jag tycker att det är fantastiskt bra att få bakgrund till evangeliet, för det på något sätt fördjupar och breddar vår förståelse av bibelordet och också vad det kan göra med oss och vad det kan få betyda för oss idag.
Absolut.
Så det tycker jag är otroligt viktigt. Och sen har ju Markus sin särart, precis som de andra evangelisterna har. Jag tänker ändå lite så här, att idag när det är långfredag så stannar vi inför korset. Och korset har ju under alla tider på olika sätt berört människor och väckt olika reaktioner. Och så gör det ju idag också. Jag tänker bland annat på det samtal eller debatt, hur man nu vill uttrycka det, som har varit för inte så länge sedan, om möjligheten för en arbetsgivare att förbjuda någon att bära sitt kors eller någon annan religiös symbol också, för det handlar om alla religiösa symboler.
Du tänker på EU-domstolen?
Japp. Ja. Det har varit två olika domar i EU som har beslutat att en arbetsgivare har rätt att neka sina anställda att bära religiösa symboler. Jag kan förstå det om en religiös symbol på något sätt hindrar mitt arbete, kanske att skulle ha en negativ inverkan på hygien om man nu skulle arbeta i sjukvården eller så. Men annars har jag ganska svårt att förstå varför man ska neka någon att bära en religiös symbol. Och jag tänker lite så här, att i vårt land har vi ju religionsfrihet. Och det tycker jag är bra. Men den här religionsfriheten, det tenderar mer att bli en frihet från något än till något. Självklart så ska vi ju respektera den som väljer att inte tro. Men det måste också vara åt andra hållet. Det måste finnas en respekt för den som har en tro och som vill leva ut sin tro. Det är ju också religionsfrihet.
Jag kommer att tänka på alltså att vi En arbetsgivare fick ju rätt om de förbjöd allt, om de behandlade alla lika. Om det var jämlikt så fick man sätta vilka regler man ville egentligen som inte kränkte individen. Eller gör man det? Ja, domstolen kommer i varje fall till att när det gäller symboler som man bär kan man förbjuda det. Om man förbjuder alla symboler. Och det är väldigt spännande. Jag har valt att ha ett litet kors. Många har en lite större symbol. Jag har valt att ha mitt lilla här inne. Ett litet guldkors som jag har fått av mina släktingar när jag prästvigdes. Den har jag på mig jämt, dag som natt. Det är lite spännande. Den syns inte. Är den då okej att bära? Är den på insidan? Och jag tänker på det när Herren tar sitt kors och det de som Markus skrev till er. Som verkligen inte liksom... De väjde inte för påtryckningarna. De stod på sig. De vägrade följa påbuden och fick lida för det. Hur ska vi göra idag?
Ja, jag tänker lite på det att om man bortser från rätten, tycker jag, att bära sitt kors om man nu vill, om man har en tro och vill visa sin tro på det sättet. Men vad det innebär för oss idag att utifrån Bibelns ord bära sitt kors. Och du gjorde en anknytning till Markus 8, där Jesus talar om den första lidande förutsägelsen. Och där han också nämner någonting om vad det är att vara en lärjunge. Och då säger han just de här orden. Ska vi se om jag läser innantill så blir det rätt. Då säger han så här: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och det är lite märkligt att just de här orden som Jesus använder här i grundtexten, så är det precis samma ord som det står i vår evangelietext idag, när det står om att Simon bär korset. Det är precis samma ord i grundtexten i båda de här bibelavsnitten. Och då kan man ju fundera lite på vad det innebär för oss idag att bära sitt kors. Jag tror att ganska många tänker så här när det gäller att bära sitt kors, att det handlar om att jag i mitt liv kommer att få, eller att jag hamnar i situationer som är svåra, prövningar av olika slag, och då får jag bära mitt kors. Och det är ju ett sätt att se på att leva i efterföljelsen, att det också ingår att utstå olika lidanden. Men det jag kanske mer tänker på när det gäller att bära Jesu kors och att leva i efterföljelsen, att ta korset på och följa honom, det är att korsbärandet innebär ett utgivande. För det var det Jesus gjorde.
Ja. Alltså, när du pratar så tänker jag att det här att bära sitt kors för de här som Markus skriver till är något helt annat än att bära kors idag. Det är att utstå yttre hot, yttre makt som påverkar deras sätt att vara, begränsar deras sätt att leva. Och han vill ingjuta mod i dem. Det är väldigt tydligt, tycker jag, att han vill det. Det är ett syfte med evangelierna. Det behovet har vi inte idag. Vi behöver inte, här i Sverige i varje fall, lida för att vi är bekännande kristna eller smygkristna eller på något sätt har någon annan religion som väcker det. Vi får vara det. Då blir det att bära sitt kors någonting annat. Det kanske blir lite mer personligt. Sen kan man ju säga att det stämmer med vårt sätt att vara idag. Vi är ju mer individualistiska idag. Ja. Det här med att leva i tiden men inte av tiden. Av världen men inte i världen men inte av världen spelar ju också roll i det här. Hur vi ser det.
När du säger att vi är, så är individualistiska.
Ja, det är det tidigare vi lever i.
Nu kom jag precis på att jag det är nog ett par månader sedan läste en undersökning. Det finns någonting som heter Institutet för framtidsforskning i Sverige. Och där finns ganska många olika undersökningar. Och jag läste en undersökning som kom fram till att Sverige är ett av de länder i världen som är mest individualistiskt.
Mm. Jag har sett de bilderna också. Man tittar på en karta
där.
Vi står ensamma längst upp till höger där.
Och det sekulärt tänkande, oberoende och Ja, att göra vad man vill, att det är goda värderingar. Men för mig handlar evangeliet och bära sitt kors om någonting helt annat. Ja.
Men vi lever i tider och vi måste hänga ihop med det på något sätt och anpassa oss till det. Hur vet inte jag faktiskt. Mm. Och hur man ska bära sitt kors, ja, det måste, eller idag får vi nog ställa oss var och en frågan. Där fanns det ett grupptryck, en grupp fara mot dig som grupp. Det har vi inte idag riktigt. Det riktar sig nog mer mot individen, hur man är. Inte mot gruppen som kristna. Det gör en skillnad i hur man gör det.
Jag tänker också att bära sitt kors i Jesu efterföljd och i utgivelse, det är också att leva i solidaritet och medmänsklighet med andra och kanske allra mest med någon som har det svårast.
Oh ja.
Jag hörde en så fantastisk historia utifrån förra fredagens hemska attack i Stockholm. Och vi har väl alla lyssnat på massmedia och hört den ena historien efter den andra. Men det var en god vän till mig som berättade, han bor i Uppsala men jobbar i Stockholm. Och just den här fredagen så, han var inte alls inblandad i det som hände på Drottninggatan. Men han skulle ta sig hem och han hade inga möjligheter att göra det för all trafik stod ju stilla. Och hur det nu kom sig så var det de som erbjöd sig att han fick åka med honom i bilen till Uppsala. Och det var ju fantastiskt. Det var ju precis det som hände den där fredagen. Att folk ställde upp för varandra. Sen när de kommer till Uppsala så säger min gode vän, självklart vill jag betala dig för resan. Och då får han till svar, nej det ska du inte göra. Men gör någonting gott för någonting annat. Precis så sa han. Gör någonting gott för någonting annat. Och det tänker jag att det är också ett sätt att bära korset. Att leva i solidaritet och medmänsklighet. Och det är det goda råder, det kärleka råder, det här är Gud.
Absolut. In ubi caritas. Vår förre biskops bästa namn. Det kärlek och barmhärtighet finns, ja. Där är Gud. Ja, här kunde vi stå och filosofisera och tänka på det här och vi har nog inga riktiga svar hur man tar sitt kors idag. Bära vidare, det finns ju en film vi brukar visa för konfirmander. Skicka vidare, gör en god gärning som inte förväntar sig. Och det enda förutsättningen för att få den är att göra den mot tre andra. Och på det sättet skulle vi kunna nå hela världen blixtsnabbt. Men han lyckas inte särskilt bra, tror han. Men ändå så lyckas han. Har ni sett den filmen? Det var många som ringde. Då får vi ta med den. Vi har ju sett den. Jag visar den, den finns. Men jag måste ändå sluta lite grann det här med att läsa till teolog och komma på sådana saker som att Markus sista verser där de möter en uppståndelse inte finns med. För det gör någonting med oss i sådana historier idag. När vi är väldigt naturvetenskapligt skolade. Vi ser på saker och ting, den biten. Och så ska vi kombinera det med vår tro. Evangeliet slutar med den tomma graven. Markus poäng blir att Jesus finns inte bland de döda. Och jag tänker mig så här, att det handlar om att de han skriver till, det här är ju det äldsta. Han skriver för dem som vill minnas vad Petrus berättade för dem. De har ju träffat människor som har mött den uppstånden. De är andrahandsvittnen. För de lever i uppståndelsen. De lever i den uppståndelsen. De har träffat människor som har sett Jesus. De behöver inte den delen av historien. Men det är innan. Det vet de kanske lite sämre om. De lever i en kristen gemenskap som är så stark så att man utstår döden. Och då tänker jag mig att det är en liten bild av att när man sitter i farmor och farfars eller mormor och morfars knä och man vet där att mormor och morfar har varit gifta väldigt länge och de älskar varandra. Men hur gick det till när de träffades? Det vet vi som barnbarn inte mycket om. Men här berättar Markus för dem som kommer efter honom hur det var innan det som är en självklarhet för dem, det de vet om. Vad hände innan? Vad hände fram till dess? Där fyller texten ett behov. Då, 300 år senare, så läser man den här texten och känner, oj! Det finns ju inte uppståndelsen med. Och då känner man ett behov av att lägga till den texten. För den tidens människor levde inte på samma sätt i uppståndelsen, den